Finalvecka för svenska EU-ordförandeskapet och dags för examen. Från Ukrainas stöd och migrationspakts eufori till bylsiga dunjackor i Kiruna och köttbulletallrikar i Bryssel. Här är Europapodden med rödpenna och betygshäfte.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
Für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi må komme til bunns i hva som har hendt.
Jag heter Jan Andersson och tagit plats vid spaken här i Studio 33 istället för Caroline Salzinger som har tagit semester. Det är förmiddag, tisdag den 27 juni, när vi nu ska göra bokslut över det svenska EU-ordförandeskapet. Som EU-reporter kan jag ju säga att jag har haft förmånen att på mycket nära håll att följa hur det svenska EU-ordförandeskapet har rullat fram som en maskin under de här 26 ordförandeskapsveckorna, både här i Sverige och också i Bryssel. Men naturligtvis så ska jag inte utvärdera det här på egen hand. I Bryssel så finns ju Sveriges radioskorrespondent Andreas Liljeheden. Vilket halvår du har haft, Andreas, som du har åkt som en jojo mellan Strasbourg, Bryssel och Luxemburg och till och med Stockholm och Kiruna. Har du nytt att packa ner vinterkängorna från Kiruna än? Det är högsommarvärme i Bryssel.
Det är sjukt varmt i Bryssel, men kängorna, när de är förpassade ner till källaren, fast inte liksom så här undanskuffade, utan de står precis nedanför trappan fortfarande på golvet där vid källaren.
Och här mitt emot mig finns Susanne Palme, vår EU-kommentator. Vilket halvår du har haft, Susanne. Du har ju åkt som en skyttel ut mot mötesbunken i Arlanda stad.
Tillsammans med dig har jag gjort det väldigt ofta.
Det har varit några resor, kan vi säga.
Det har varit några resor, ja. Det har varit ganska många möten och vi fick till och med fira lite när det var sista gången här förra veckan.
Vi kan ju avslöja att vi firade faktiskt med tårta.
Precis.
Och i Kalmar sitter Ylva Nilsson, välkänd EU-journalist som precis som Susanne också bevakat det tredje svenska EU-ordförandeskapet nu då efter förra 2001 och 2009. Hur har ditt halvår varit, Ylva, tycker du?
Det har varit intensivt precis som era. Men det har varit spännande, det har varit kul ju. Full fart och många som vill lyssna då och höra lite om vad de sysslar med.
Du tycker att det har varit ett intresse?
Jag tycker det, ja.
Vi kan ju backa bandet lite grann och tänka tillbaka till den 13 januari. Så här lät det i Kiruna.
I'm very happy for today's talk with you, Ursula, about the 6 months ahead of the Swedish priorities to help make Europe greener, safer and freer. Greener, safer and freer. Three words to summarize our ambitions. We have a lot to do together.
Ja, greener, safer and freer. Andreas, du var på plats då. De här förhållandevis ändå milda midvinterdagarna får väl ändå säga när det begav sig. Och förutom Ebba Buschs knallgula polarjacka så var det ju faktiskt rätt så stora löften här, kan vi säga. Kan Sverige då ticka in de här tre boxarna? Grönare, säkrare och friare här, Andreas?
Ja, men om vi tar dem en för en. Grönare, ja, definitivt skulle jag säga. Säkrare, inte så mycket kanske. Och det är heller inte Sveriges fel, utan det är yttre omständigheter som spelar in här. Sen friare till viss del, kanske, skulle jag säga.
Ylva då, du var ju med på den här för ganska exakt ett halvår sedan när Kristersson presenterade Sveriges prioriteringar då. Och då var du lite syrligt skeptisk, minns jag. Du sa att det var vakt och att Sverige ville ta tag i allt. Så inte undra på att Kristersson såg lite bekymrad ut, tyckte du då. Hur låter nu ditt kondenserade omdöme? Kan Kristersson släppa ner axlarna lite då efter ett halvår?
Alltså jag tycker den här prioriteringen är lika larviga som jag tyckte den gången. Grönare, säkrare, friare. Det täcker ju precis allt. Så du kan ju inte utvärdera om det har gått bra eller dåligt om du ska utgå från tre så enormt luddiga och vaga ord. Sen hade de dessutom ett ordförandeprogram där de var mycket mindre luddiga och det var 33 A4 sidor långt och det var fullproppat med vad de kallade prioriteringar. Men jag tycker inte man kan lägga upp precis allting på bordet och kalla det för en prioritering. Det är en lista. Och den har de faktiskt betat sig igenom i hög fart, så att jag skulle vilja säga att det här ordförandeskapet har gjort fort, det har gjort mycket och det har gjort det ganska slarvigt.
Ganska slarvigt, Susanne?
Jag vet inte, jag har inte så mycket insyn i det om jag ska vara helt ärlig, men de har ju prickat av mycket av de här. De ärvde ju liksom ett, om det var 300 lagförslag som låg i pipeline, och mycket av det har de ju betat av. Men sen hur de har gjort det, jag vet inte vad Ylva menar med slarvigt.
Man har gjort, som Susanne sa, man hade väldigt mycket på bordet, och det har att göra med att det här ordförandeskapet infaller ju i slutet av en liksom lagstiftningsperiod. Vi går ju till Europaval om ett år bara. Så det ligger jättemycket på bordet, och det har man tagit sig igenom, och det har man tagit igenom så fort. Och jobbar man fort och har väldigt mycket, så blir det också slarvigt. Så det finns en hel del lagstiftning nu. Om ni läser texterna, de är osammanhängande och de är luddiga. Migrationspakten är en sån till exempel. Men däremot så tror jag att det här är vad EU som helhet önskade och ville ha av ett ordförandeskap i den här perioden. Att vi måste packa undan väldigt mycket. Vi måste göra det fort. Vi måste hinna före valet. Och så med baktanken i huvudet, vi måste också hinna innan. Efter valet så blir det Ungern och Polen som blir EU-ordförande. Och vi måste hinna liksom paketera iväg och få iväg en massa saker innan det blir deras tur. Så därför så har det har blivit slarvigt både här och där. En hel del av det, och de här texterna kommer hamna i domstolar framöver när folk kommer gräla om vad betyder det där och vad betyder detta.
Sweden is taking over the presidency of the Council of the European Union during the most serious security crisis since the Second World War.
Rysslands krig i Ukraina var ju naturligtvis överordnat allt när Sverige då för ett halvår sedan presenterade sina prioriteringar. Att hålla ihop unionen skulle vara uppgiften framför alla andra. Två stora sanktionspaket mot Ryssland har EU enats om under våren. Det senaste, det 11:e i ordningen, så sent som förra veckan. Susanne, hur mycket är det här Sveriges förtjänst skulle du vilja säga?
Jag tror att det har funnits en... Det har varit en gemensam angelägenhet att hålla ihop, och så att den politiska viljan har ju verkligen funnits, och man har hittat liksom särlösningar när man har behövt det för länder som har haft problem då, vissa problem, Grekland eller Ungern och så, som har fått vissa undantag och sånt. Men jag tror att ja, utan den gemensamma viljan hade det säkert varit mycket svårare.
Men hur mycket är det här Billströms förtjänst, med tanke till exempel då på, vi har Josep Borrell, och utrikesfrågorna ligger på honom.
Men det har ändå förhandlats, är det inte så Andreas, att sanktionerna har ändå förhandlats på arbetsgruppsnivå av svenskarna?
Jo, men det, om man tittar på just sanktionerna, så är det klart att det är EU-kommissionen som lägger fram sanktionerna. Men sen att det är nog i mångt och mycket handlar om att ordförandeskapets roll att sy ihop, alltså få stöd för de där sanktionerna. Alltså jag tycker ändå på det stora hela när det gäller Ukraina, så har Sverige som ordförandeland nog lyckats hålla ihop länderna ganska väl, även om det har tagit tid att forma den här konsensusen som trots allt behövs. Och det vet vi ju, att det blir svårare och svårare, och det tar längre och längre tid att till exempel enas om sanktioner, för det slår successivt hårdare på våra egna ekonomier. Så att man ändå har betat av två sanktionspaket, nummer 10 och 11, det är väl en viss framgång ändå. Och om man ska nämna något annat när det gäller Ukraina, så beslutade man ju igår om att pumpa in mer pengar till den här fredsfaciliteten, alltså den här fonden som används för att delfinansiera vapenstöd, militärt stöd till Ukraina från EU-länderna. Sen är det klart att där blockerar Ungern. Det är ofta Ungern som blockerar här i de här frågorna, och även i det här fallet med den här fonden så är det Ungern som blockerar utbetalning av pengar. Så att man är ju inte helt överens om allt, men på det stora hela så har man ändå lyckats sy ihop en gemensam hållning. Sen om jag ska nämna en till sak, så det man också har gjort med Ukraina, det är ju att man har förlängt det här frihandelsavtalet som Ukraina har med EU för att då liksom stödja den ukrainska ekonomin. Där var det ju problem ett tag där grannländerna till Ukraina ville stoppa detta, för de menade att de översållades av livsmedel från Ukraina, att det hamnade på deras hemmamarknader i Polen till exempel, och att det missgynnade polska lantbrukare. Där var det ju framförallt EU-kommissionen som gick in och förhandlade fram en lösning med mer stödpengar till de här EU-länderna som är grannland till Ukraina.
Du har ju varit inne delvis på det, Andreas, då det här med försvars- och krigsmateriel, diskussioner om att skala upp hela produktionen, även då för att rusta upp både EUs medlemsländer men också för att kunna stötta Ukraina som du pratar om. Vilka har då knäckfrågorna, skulle du säga, har varit för ordförandeskapet när det gäller det här? Du nämnde Ungern till exempel.
När det gäller just att skala upp produktionen, vet jag inte om Ungern är den stora bromsklossen kanske på ett sätt, men det skulle ju ske i tre steg, att man först då tömmer sina egna lager av ammunition, sen att man har en gemensam upphandling av ammunition, och där var ju frågan vart man då ska handla ifrån, och sen då det tredje steget, öka den egna produktionen med hjälp av EU-stöd bland annat. Och det där har man ju till slut sent om sidan, det tog lite tid, men det har man ändå beslutat om, även om det såklart inte har varit på plats. Jag tror att det är ju ganska svårt att skala upp produktionen, och det där tar nog längre tid än många tänker sig, och framförallt att det är de bolagen, alltså försvarsindustrin, vill ha väldigt stora långsiktiga garantier eller kontrakt med företag eller stater för att de ska kunna göra de här investeringarna. Så att det, även om man kanske fattat beslut under det här halvåret under svenskt ordförandeskap, så tar det ändå tid att bygga upp den här kapaciteten. Och jag tror mycket väl att det man har gjort från EU:s sida, det är ju att man har lovat Ukraina att vi ska ge er 1 miljon rounds, alltså artillerigranater men även missiler, som ska skickas inom ett år. Och där har det ju gått ganska trögt. Jag tror det är en fjärdedel man har skickat. Och att man ska kunna öka produktionen i den takten, att man ska nå det målet, det är nog ett hyfsat stort frågetecken.
Susanne?
Jag tänkte bara säga att det som är häpnadsväckande i det här är ju Sveriges resa. Ja, men Sverige och den svenska riksdagen sa ju nej till allt ifrån liksom gemensam upphandling. Det fanns ju ett sånt förslag som har förhandlats tidigare, som sen blev nu det här med Ukraina. Och det har ju Sverige haft väldigt stora invändningar mot, att kommissionen får för mycket makt och det här ska inte ligga på EU-nivå och sådär, va. Och man har ju fått frånträda en väldigt massa här liksom svenska positioner under resans gång. Men det kanske vi är vana vid nu när vi hastigt och lustigt ska gå med i NATO och allting.
Ylva?
Jo, men alltså det ligger mycket i det Susanne säger, och det när Andreas beskriver också, så har man ju att det är många fler än bara ordförande som är inblandade i det här. Och det är olika instanser liksom som kommer in och plockar upp tappade bollar under den här gången. Vad man kan ge Sverige, tycker jag, det är det att Europa utsätts just nu för utmaningar på så många områden. EU jobbar frenetiskt med att möta dem, hur man ska möta dem, vem ska betala för att det möts. Och Sverige har kommit in i det här enormt upptrissade arbetet och hängt med liksom i tempot och bidragit och kämpat på. Verkligen kommit in och gjort sin del och gjort det med den äran. Och det tycker jag nästan det bästa man kan säga om det svenska EU-ordförandeskapet är att man har inte gjort bort sig. Man har skött sin uppgift och man har skött den väl. Och det är inte en helt lätt uppgift alltså att fixa.
Kriget har ju överskuggat allt. Men totalt sett då ett 50-tal lagar, 40 uppgörelser ungefär, 30-tal ministermöten senare. Nu står vi ändå här, och visst är det väl ändå på något sätt migrationsuppgörelsen som man kan komma att snacka om när det gäller Sveriges ordförandeskap, Susanne.
Ja, absolut. Och det var väl osäkert in i det sista om det skulle bli någonting. Sen är det precis som Ylva säger, att det var ju svårt att komma fram här, och då blev det som det ofta blir med EU-lagstiftning, att det blir luddigt. Man vet inte vad det betyder riktigt, det man har kommit överens om. En känslig fråga på slutet var ju det här med att man ska kunna utvisa migranter till säkra tredje länder, och då luddade man till det där och sa att länderna själva ska liksom avgör i princip om kriterierna är uppfyllda. Det här ser man ju direkt framför sig, att det kommer att bli massor med mål i EU-domstolen och så kring det här.
Ni gjorde ju en extrapodd om vad det här innebär i sak, men vad var det då som gjorde att det var en tidpunkt som var rätt just nu? Alltså vi pratade ändå om kanske 8 år av en politisk surdeg, och så kom då den förlösande faktorn de sista veckorna under ett svenskt EU-ordförandeskap, alltså för bara några veckor sedan. Vad var det som hände, Susanne?
Det var ju väldigt press för att hålla tidtabellen som man hade bestämt. Så var ju man ju tvungen att komma fram under Sveriges ordförandeskap för att sen spanjorerna skulle kunna inleda förhandlingar med EU-parlamentet. Man var tvungen att ta fram en ståndpunkt då för rådet. Och jag tror att trycket var enormt liksom på att leverera här. Och sen var det väl inte direkt Sveriges förtjänst att det löstes ut på sätt och vis, om man nu tror att det var så att Italien var väl liksom nyckellandet som fick stora löften här om avtal med Tunisien och så vidare, om att kunna skicka tillbaka migranter och att de ska stoppa migranter från att sätta sig i de här båtarna över till Italien. Där, det är massa med pengar det handlar om, och men där var ju inte Sverige med på det sättet. Så att det var ju inte bara Sveriges förtjänst, utan det var ju att kommissionen gick in så starkt som man gjorde.
Andreas, hur snackades det om det här i Bryssel idag? Det har gått några veckor sedan.
Jo, men jag tror att om man ska peka på en fråga där Sverige trots allt har haft en stor framgång, så tror jag de allra flesta skulle nämna just migrationsuppgörelsen. Mot bakgrund av det som du beskrev, Janne, att det är ju få frågor i EU som har orsakat sådana enormt djupa sprickor mellan medlemsländerna, och man har bråkat om detta i många, många år, ända sedan flyktingkrisen 2015. Så var det ju ett stort beslut, även om det då blev luddigt.
Samtidigt så är ju frågan om EUs yttre gränser, det är ju superaktuellt, och då tänker jag förstås på båtkatastrofen utanför Grekland som kan ha kostat upp mot 600 personer livet. Den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson, hon sa kort efter tragedin i Ekots lördagsintervju att EUs nya migrationsuppgörelse kan bidra till att minska döden på Medelhavet.
Det hjälper oss att vi har en gemensam migrationspolitik i EU, och det kommer ge en tydligare signal och tydligare rutiner för hur vi ska jobba. Att vi kan förhindra att man både gynnar smugglare och riskerar sitt liv för att ta sig till EU och sen kanske ändå bara få ett nej och behöva skickas tillbaka till sitt hemland. Därför behöver vi få mer ordning och reda och fler säkra vägar.
Ylva Nilsson, har hon rätt?
Ja, men alltså, två saker att säga om det. För det första, en sak som gjorde att det trots allt var lättare att komma fram nu under svenskt ordförandeskap, det var ju att verkligheten har förändrats de senaste åren i migrationspolitiken. Förut så har Italien, Grekland och Spanien och de andra fått en väldig massa människor över Medelhavet, och så har de bett de andra om hjälp, och så har de fått svar: nej, ni är första land, det är ett problem. På senare år har länderna söderut bara låtit folk vandra vidare norrut. Så plötsligt så står det jättemycket migranter i Tyskland, i Holland, i Belgien. Och nu vill plötsligt Holland, Belgien, Tyskland ha en ny migrationspolitik, för de tycker inte det här fungerar. Plötsligt så finns det ett gemensamt intresse av att frågan löses. För att om man inte löser den, om man inte hjälper de här länderna alls söderut, alltså de första länderna, så kommer de avlasta sig på de andra länderna längre bak. Nu har man förstått det i norra Europa, så har man tänkt, nej, nu får vi fixa migrationspolitik. Så jag tror att det var en bidragande orsak till att det också ett av de liksom, saker som bidrog till att det faktiskt blev något under svenskt ordförandeskap. Men vad man också gjorde under det här ordförandeskapet, och vad som seglar lite under radarn tycker jag, det är ju att man faktiskt har beslutat om legala vägar. Man har skärpt och förbättrat villkoren för legal arbetskraftsinvandring. Och vår migrationsminister Maria Stenergard, hon lyckönskas ju till detta, att nu finns det enklare och bättre sätt att legalt bli arbetskraftsinvandrare i EU. Med familj, man får ett blått kort, man ska kunna cirkulera i EU och så vidare. Och så den tredje grejen som man också gjort, som ligger i den här pakten strax utanför, det är ju att man nu vill lägga en hel del pengar på lite att köpa sig fri. Problemen igen, så som man gjorde en gång med Turkiet. Nu vill man göra det med Tunisien, med Libyen och Egypten har man också varit i kontakt med. Och, så det kommer ju upp på toppmötet nu, eller hur Andreas, i veckan. Mer pengar så att man har råd att ge pengar till de länder där migranterna startar sin båtresa, så att de kan hålla dem kvar där borta.
Vi kommer att gå in på toppmötet om en liten stund. Men avslutningsvis, när det gäller den här frågan, Susanne, sista ordet är inte sagt. Det kan ju bli upprivet när frågan i höst kommer till Europaparlamentet.
Upprivet lär det väl inte bli. Det kan ju bli vissa
justeringar.
Små justeringar, men det är väl ingen som tror att det blir några stora. Sen försöker de här länderna, Polen och Ungern som röstade nej, försöker lyfta frågan nu till Europeiska rådet. Och sen ser vi ju redan också att ett antal länder har ju skrivit nu till Europeiska rådet och krävt att man ska gå ännu längre i den här externa dimensionen. Att man vill då, det steg man inte tog nu, nämligen att man ska kunna skicka asylsökande till Rwanda eller så. Det finns det nu ett gäng länder som vill driva.
Ylva, EU gillar ju slagkraftiga slogans. Fit for 55, det här namnet är ju inte Sveriges påfund, men Sverige har ju, kan man ju ändå säga, puttat den här bollen i mål. Resultatet, Ylva, blev det som vi hade trott?
Alltså, många kommer säga att det inte räcker, och gudarna vet det, ju, ser ju inte kul ut nu med klimatet. Men man tog faktiskt väldigt kraftiga beslut på klimatområdet överlag, så att jag skulle vilja säga grattis, det funkade. Allt är inte riktigt klart, det finns några kvar. Plus att nu kommer nästa vända, det kommer nya klimatförslag framöver naturligtvis. Vi har inte nått paradiset riktigt där.
Alltså, när vi pratar om klimatet, vi måste bara prata om våtmarkerna. För det här fick ju rejält med uppmärksamhet här veckan när det visade sig att Sverige också skulle säga nej till sitt eget framförhandlade förslag. Så här sa Romina Pourmokhtari i Sveriges Televisions mikrofon.
Sveriges ståndpunkt är ju inte att rösta igenom det här förslaget, att rösta nej. Men jag tror det är viktigt att man visar på god unionssed och inte låter medlemsstatens egna åsikter påverka hur man arbetar, utan att man för förslagen framåt så som man ska som ordförande.
God unionssed, du var ju där i Luxemburg, Andreas. Hur uppseendeväckande var det här?
Ja, nej, men det här var uppseendeväckande, kan jag säga det. Det sades också i Sveriges Radios mikrofon.
Absolut, jag hörde flera gånger.
Att jag stod jämte David Boatti på SVT. Men i alla fall, ja, men det här är, det får man säga, är uppseendeväckande. Det kanske inte är första gången, men det är ju såklart att det är ovanligt att ett ordförandeskap lägger fram, alltså först och främst förhandlar fram ett kompromissförslag och lägger fram det på bordet i ministerrådet för beslut. Och sen att man själv inte står bakom den kompromissen som man själv har förhandlat fram, det är ovanligt. Och för att krångla till det ytterligare så var ju faktiskt Romina Pourmokhtari, alltså den ansvariga ministern från Liberalerna, och Liberalerna stödde det här förslaget. Så att vi hade ett svenskt ordförandeskap som ville fatta beslut, en svensk regering som ville rösta nej och en svensk minister då som sannolikt, eller i hennes eget parti, stödde förslaget. Så att det var ju en ganska rörig situation. Och det var ju egentligen liknande med ytterligare en fil som också handlar om, det här handlar ju om skogen, båda två egentligen, naturrestaureringen och det som kallas för LULUCF som handlar om kolsänkor i skogen. Där Sverige också då inte röstade nej men ändå avstod från att rösta ja då till den kompromissen som låg på bordet då. Den var visserligen framförhandlad av tjeckerna, det tjeckiska ordförandeskapet innan, men ändå likväl Sverige la fram kompromisser för beslut men avstod från att rösta ja.
Vi har fått en lyssnarfråga om just det här från Staffan, och han vill veta mer och undrar bland annat om andra EU-länder har agerat som Sverige gjorde, alltså försökt att inte föra sin framförhandlade kompromiss till omröstning när de varit ordförande tidigare. Brukar EU-länder göra så här när de är ordförande? Susanne, förklara, vad var det som hände här de sista dagarna?
Ja, det vet vi inte riktigt vad det var som hände.
Nej, men vad vet du?
Nej, men det som också hände innan var ju att flera länder tyckte ju att det var dags att komma med ett kompromissförslag då och kunna fatta beslut i rådet. Och det här, man förbereder ju de här rådsmötena då i Coreper.
Alltså i ambassadörerna.
Ambassadörerna, precis. Och då var det så att Sverige inte kom med ett kompromissförslag först. Och då blev det väldigt kritik från flera länder, bland annat Tyskland och Frankrike. Som till och med skrivit brev till den svenska regeringen och sa att det här är... Att, och Belgiens miljöminister gick ut så hårt att hon sa att det här var en kupp, att Sverige ville stoppa det här.
Det var väl ännu lite värre, Susanne, för det var väl så att det fanns ett kompromissförslag som de här fem länder hävdade att det finns majoritet för, men Sverige ville inte lägga fram det.
Ja, så var det kanske. Och Sverige sa då, vi gjorde ju massor på det här, men när jag talade då med personer i regeringskansliet så sa de att det finns också väldigt starka röster emot och vi behöver mera tid. Det var vad Sverige sa. Men sen bara liksom dagen efter att all den här kritiken hade kommit så plötsligt då så lägger Sverige fram. Det här var på en onsdag som de inte la fram det i Coreper. På fredagen la de fram det i Coreper. Så att liksom, vad hände däremellan? Tog de intryck av den här kritiken? Det säger ju regeringen själv att de inte gjorde. Och att de aldrig hade för avsikt att stoppa det här. Liksom, hur ska vi någonsin få veta det här? Vi vet inte.
Vad tror du, Ylva?
Nej, men det som Susanne säger, vi kan inte egentligen veta. Men vi vet att på onsdagen ville de inte lägga fram det. Fem länder säger att det existerar en majoritet, det existerar ett förslag. Sverige vill inte lägga fram det och de säger att de behöver tid. Så kommer kritiken ut offentligt och sen lägger Sverige fram det i alla fall. Och för mig så hänger de sakerna ihop. troligen. Och Sverige såg nog att det där hade riktigt, riktigt kunnat sätta en smutsfläck på det svenska ordförandeskapet. Om det såg ut som att man liksom spelade fult på det viset.
Men Sverige fick väl ändå lite beröm efteråt att man trots allt la fram det här?
Ja, beröm vet jag inte, men då släpper man ju genast kritiken och så går man vidare liksom. Och då kan alla låta sig nöjas med, ja men det var ett missförstånd eller vi hade inte riktigt tid över crossed wires som engelsmännen säger eller någonting. Och så låtsas vi om ingenting och så går vi vidare och så är vi sams igen.
Men sen fanns det faktiskt, det fanns en komponent till i det här som vi inte har nämnt nu. Och det var att EU-parlamentet skulle rösta på torsdagen om det här. Och de här länderna som ville då att rådet skulle gå före var för att sätta press på parlamentet. Därför där drev ju den största partigruppen EPP, de vill ju skrota det här. Och de har ju liksom gått ut jättehårt och försökt få med sig en majoritet. Och då var det många som vacklade. Till exempel den liberala gruppen var ju helt, är ju splittrad. Och då ville man sätta press på de egna Europaparlamentarikerna och ville att rådet skulle gå före. Och då tyckte Sverige att vi ska inte låna oss till det här. Liksom, det finns en sån dimension också. Så nu kom beslutet efter att parlamentet visserligen nu misslyckades som att fatta beslut. Idag ska de fatta ett nytt beslut.
Ja, och de sitter dessutom just nu, medan vi sitter och pratar här, så sitter parlamentets miljöutskott och röstar just om den här frågan.
Exakt.
Men det jag skulle säga var egentligen att alltså man kan ju också vända på det. Alltså ett ordförandeskap, det handlar ju om att vara en neutral medlare, att försöka hitta kompromisser och lägga lite sina nationella ståndpunkter åt sidan. Och är det något... Vad sa du?
Ja, det har vi hört många gånger.
Jo, ja. Men just att, och det har man ju i de här två fallen verkligen gjort. Man har lagt undan sin egen position och ändå sett till att det har blivit en kompromiss som en kvalificerad majoritet av medlemsländerna kan ställa sig bakom. Så sätt så har man ju verkligen tagit sin roll som neutral medlare på allvar. Det är så lätt att man glömmer att det missar.
Ja, nu har vi pratat om beslut och uppgörelser som har träffats. Men vad har EU inte kommit överens om i vår som Sverige kanske hade hoppats på? Ylva?
Men gud, jag kommer inte på en enda sak faktiskt. Det är ju elmarknadsreformen naturligtvis som man sitter med i detta nu och kämpar med. Och det är en tung och svår och liksom tekniskt obegriplig lagstiftning, så det är inte ett dugg förvånad över att det är besvärligt. Men nej, alltså man har plöjt fram det här halvåret skulle jag säga.
Andreas?
Oh ja, men det är svårt. Men jag tar en sak då. Det sägs ju ofta att liksom det här klimatpaketet Fit for 55 är helt klart, och det sa ju regeringen själv liksom när man betade av de sista delarna. Det är ju faktiskt ett lagförslag där man inte heller förväntar sig att det skulle gå i mål. Och det är nog därför man också glömmer av det. Men det är ju energiskattedirektivet som handlar om minimiskatter på energivaror, på bränslen och sådär. Och med tanke på att det har med skatt att göra så är det otroligt svårt. Alla länder har vetorätt och det har man inte enats om. Så att hela det här liksom klimatpaketet är inte riktigt färdigt.
Susanne?
Om jag inte har helt fel nu och man har kommit...
Det har du väldigt sällan.
Det är det här med den gamla kära stabilitetspakten om budgetreglerna. Hur stora budgetunderskott ett land får ha och hur snabbt man måste beta av och minska sina statsskulder. Det här har ju varit jättesvårt att komma överens om, där tyskarna har bromsat väldigt hårt för de håller hårt på budgetdisciplin. Och där vet inte jag faktiskt om man har kommit fram.
Nej, men du har rätt, Susanne, man har inte gjort det, utan det är Spanien som får ta det.
Andreas?
Ja, men just det här, jag har ju pratat med en hel del experter, tänkare och sådär i Bryssel om det svenska ordförandeskapet, och det här är en sak som några av dem har tagit upp, att den här frågan om nya budget- och skuldregler, den har inte Sverige drivit på, och det man tänker det är väl att Sverige är ett väldigt frugalt land, har en väldigt stark ståndpunkt själv där man vill ha ordning och reda på statsfinanserna och så vidare. Så att där har man inte drivit den här frågan för att man senare under det spanska ordförandeskapet ska kunna ha då mer av en nationell tydlig ståndpunkt i den här frågan.
For me it's very important.
EU betyder väl ett säkrare Europa. Man jobbar för att vi ska bli starka tillsammans och ha fri och bra handel och ett säkrare liv.
EU för mig, det är den fria rörligheten, tycker jag är bra. Sen tycker jag det är bra med gemensamma standarder.
Vad är det som vi hör? Nu är det tyst.
Vad betyder EU för vanliga medborgare kanske?
Ja, alltså jag kan ju säga att det här är ju EU-ordförandeskapets egen YouTube-kanal med 307 prenumeranter. Jag kollade nu på morgonen. 96 videor har lagts upp med allt ifrån tal då ifrån statsminister Ulf Kristersson som toppar med 645 visningar till den här serien då som vi hörde Meet a Swede i mina ögon och öron. Ganska så välproducerade små filmer under parollen Möt en svensk med allt ifrån 13 till 329 visningar. Och då måste jag också bara då säga att statistiken som jag nämnde här i talande stund den 27 juni på förmiddagen. Ylva, vad tänker du?
Jag tänker att det här ordförandeskapet har inte lagt många strån i kors för att nå ut till svenskarna. Man sa från början att vi tänker köra det här ordförandeskapet i Bryssel och det tycker jag att man har gjort. Men man har valt att inte utnyttja tillfället som det kunde ha varit att sprida liksom insikt om vad man sysslar med till medborgarna.
Men YouTube-kanalerna?
Ja, ja, du hör ju själv. Du kan ju inte lägga upp liksom reklamsnuttar och tro att det ska sprida någonting som helst till vanligt folk.
Andreas och Susanne, PR för Europa. Hur lätt är det? Susanne ruskar på huvudet.
Nej, men i Sverige behövs det då. Svenskarna är ju så himla positiva till EU. Vi är ju bland de mest positiva i hela Europa till EU-samarbetet.
Ja, men det var bara 55% som röstade senaste valet i EU-valet till exempel.
Ja, men det är fler än många andra. Men vi är väldigt positiva i alla fall till EU.
Men Andreas, man skulle kunna se då också ett ordförandeskap som ett öppet mål. Ett gyllene tillfälle att dels också då kunna marknadsföra Sverige också på hemmaplan men också få ut information om EU, inte minst då ifrån Bryssel där ju du finns, också utifrån ett demokratiperspektiv. Eller?
Ja, det kan man göra och jag menar ordförandeskapen brukar ofta, om man tittar på andra länder, hur de har gjort att de lägger en hel del resurser och kraft på att ja, så dels marknadsföra sig själv inom EU men också då marknadsföra EU eller ordförandeskapet på hemmaplan. Och det är ju ganska tydligt så att det har inte Sverige satsat på helt enkelt.
Borde vi haft ett toppmöte i Sverige här?
Vi har inte haft något toppmöte i Sverige och vi kan jämföra med Spanien nu till exempel som tar över. Sverige har haft sina 12 informella möten, det vill säga när man har möten med ministrar i ordförandeskapslandet Sverige. Alla de 12 mötena var ute i Arlanda stad. Jag har kanske då tack och lov inte varit där utifrån de historier som jag har hört om de här mötena.
Tidvis var det trevligt.
Vad sa du?
Ja, tidvis var det trevligt, men fortsätter.
Ja, nej, men, och det kan man jämföra då med det spanska ordförandeskapet som ska ha sina informella möten över hela landet. Och jag har precis tidigare veckan bokat 2 resor för de här mötena. Det ena är i Toledo och det andra är i Granada. Men de ska ha möten över hela landet från norr till söder, öst, väst till Mallorca, Las Palmas på Kanarieöarna till och med. Så att,
vad händer där?
De visar ju upp sitt... Ja, jag minns inte. Det var liksom inte... Tyvärr var det inte ett så pass tungt möte så att jag kunde liksom motivera att åka dit. Men ändå, de satsar på det, spanjorerna.
Det känner du igen, Janne, eller hur? Från 2 tidigare svenska EU-ordförandeskapen, då hölls möten över hela landet och journalister fick boka resor.
Absolut.
Både hit och dit för om de ville följa.
Inte
svenska.
Minst Göteborg kom vi ihåg, men Göteborg var ju kanske känt mest för Göteborgskravallerna 2001 och möte där vi hade också besök från en amerikansk president.
Det minns vi. Men det var Växjö, det var Malmö, det var överallt.
Ja, precis. Andreas, vad var det du tänkte säga?
Ja, nej, jag tänkte, det är 2 saker egentligen. Så att det är helt klart, Sverige har inte marknadsfört sig själv så mycket. Å andra sidan tycker jag man kan vända på det. Säg att man hade gjort helt tvärtom. Att man hade förlagt de här informella mötena på något vackert slott eller mitt inne i Stockholms centrum där man hade fått spärra av halva stan. Då hade det ju kommit massa kritik mot det. Att man skulle spärra av Stockholm 2 gånger per månad kanske. Det skulle kosta massa mer pengar, krävas mer säkerhet och så vidare. Så då hade de ju fått massa kritik för det istället. Och sen så tror jag, det här handlar ju om att i grund och botten Man har inte sett någon politisk vinning av att marknadsföra ordförandeskapet på hemmaplan.
Men Andreas, du la ju faktiskt upp en bild rätt nyligen på en köttbulletallrik i rådets matsal. Var det många höjdare i Bryssel som käkade den här svenska matklassikern? Det var ju ändå ett sätt att marknadsföra svenska traditioner kanske, om än i Bryssel.
Ja, det kan man väl säga. Sen så
men du, nu får du svara, var det någon som du såg någon höjdare som tog den här
tallriken? Såg jag någon höjdare som tog de här köttbullarna? Nej, det gjorde jag inte. Jag var väldigt glad personligen. Jag tycker om köttbullar och så får jag ju säga att jag var också ganska nöjd att de trots allt serverade rätten så som vi svenskar tycker att den ska serveras. Det vill säga det var köttbullar, det var lingonsylt,
tack,
ganska syltig i och för sig, men ändå lingonsylt, inte råröda. Och så var det potatismos. Det kunde ha varit pommes frites till. Vi är trots allt i Belgien, så att så sett så är jag ganska nöjd.
För någon dag sedan så träffade jag EU-minister Jessika Roswall om bland annat finanserna, och då så var hon lite försiktig med att slå fast några långtgående effekter vad det gäller Sverige.
Jag tror att det är svårt att utvärdera nu. Jag tror att det är viktigt att se på vad vi får ut av ordförandeskapet på både lång och kort sikt. Men det korta är ju att jag får oerhört mycket beröm runt omkring och senast de här dagarna över att vi har varit framgångsrika när det gäller att förhandla fram viktiga frågor, men också att vara effektiva, och vi har skapat mötesutrymmen. Och jag hoppas ju att detta kommer att gagna Sveriges inflytande i EU i framtiden.
Det är ju faktiskt examensvecka den här veckan. Och betyg måste sättas varken man vill eller inte. Skala 1-10, där 10 är max. Och då tar jag faktiskt mig själv rollen som examensförrättare och inleder. Jag säger 1-7. Andreas?
Ja, men det, jag håller med. Övergodkänt, väl godkänt, vad blir det? Också en 7 då.
Ylva?
Ja, jag tycker inte om att hålla med, jag tycker om att invänta, men jag skulle faktiskt sätta en 7 därför att jag anser att det EU-samarbetet behövde det här halvåret var fort och mycket, även om det kan ha blivit lite slarvigt. Så jag tycker det var de prioriteringarna som ordförandeskapet faktiskt utförde, tycker jag. Jag tycker det var rätt. Så 7.
7. Susanne Palme?
Då får vi slå till med en 8 då.
8? Oj, oj, oj. Berätta, varför?
Nej, men de gjorde det de skulle liksom.
Vill ni veta varför jag drog av 3 poäng då?
Ja.
Ja. Ett av de skälen är faktiskt att man inte brydde sig om att få med de svenska medborgarna på båten alls. Det tycker jag var synd att man missade det tillfället. Och en annat skäl, det var att Sverige gjorde ingenting för att liksom gripa tillfällen i akt, vare sig kriser som till exempel Andreas nämnde tidigare, när Polen plötsligt ville ha en väldig massa mer pengar av EU därför att Ukrainas spannmål ligger i polska lager nu, vilket inte hade så lite med vad polska regeringen själv hade sysslat med. Och då fanns inte svenskarna där, utan då fick EU-kommissionen liksom gå in och lösa det helt ostört. Så att där åkte det av ett par poäng. Man poppade inte upp och gjorde någonting intressant och nytt.
Och mitt skäl till att jag också drar av, det är ju precis som ni alla har varit inne på det här, att man inte tog ett gyllene tillfälle i akt. Åtminstone kanske lite mer än vad man gjorde. Det behöver inte vara så storslaget. Man kan ju faktiskt bara nämna det här lite mer gång i det offentliga rummet här i Sverige. Det var ju inte särskilt ofta nämnt, kan vi ju säga. Men så ofta som det är i EU, och som vi också redan varit inne på, nu är det ett spanskt ordförandeskap. Men innan dess så återstår ett toppmöte torsdag fredag. Susanne, har du redan packat väskan?
Nej, imorgon.
Imorgon?
Mm.
Vad är det som kan kastas om?
Med toppmötet?
Ja, vi har några dagar kvar.
Ja, nu vet inte jag riktigt det här som har skett i Ryssland och hur det kan påverka, och diskussioner om Ukraina. Jag vet inte vad som riktigt blir om den stora diskussionen. Jag tror att väldigt mycket fokus kommer att ligga på det här med relationer till länder, alltså Nordafrika och så, för att stoppa migrantströmmarna in till Europa.
Andreas, du behöver inte packa väskan, du bor ju i Bryssel. Vad är det som skulle kunna kastas om de sista dagarna här?
Nej, men alltså det är en sak som vi inte har nämnt som de ska prata om, det är ju liksom relationen till Kina. Men jag tror att man får ju se också lite kanske utvecklingen vad som händer i Ryssland. Och det, tittar man på mötet igår bland utrikesministrarna så enligt agendapunkten så var ju liksom Ukraina den stora frågan. Men det är klart att de framförallt pratade om det som hade hänt i Ryssland några dagar tidigare. Så att liknande utveckling tror jag man kan se, liknande diskussioner kanske bland när ledarna träffas då på toppmötet.
Och med de orden så sätter vi punkt för den här podden.
Du, jag lägger på. De har röstat nej nu till Nature Restoration. Ja.
Okej.
Okay.
Hej.
Det var värst.
Spännande.
Det händer saker. Precis som vi håller på att avsluta programmet här kan vi säga, så om vi drar ner reglerna så får vi reda på att de har röstat nej till det här med våtmarkerna, Susanne. Vad betyder det här?
Ja, det här betyder att det blir tillbaka till ritbordet. Nu har ju det här förslaget i praktiken fallit. Det är ju utskottet som har röstat och ska ju upp i plenum om ingenting kan ändra sig till dess. Men annars så ser det ju ut som att när den ena lagstiftaren säger nej, ja då kan det ju inte bli någonting.
Ylva Nilsson, hur vanligt är det här?
Det är inte så vanligt faktiskt. Det händer men inte så väldigt ofta, och då är det väldigt ofta stora frågor. Här ligger en politisk splittring bakom när EPP, det borgerliga lägret i parlamentet, håller på och positionerar sig inför valet nästa år, så att det spelar in.
Fortsättning följer med andra ord. Andreas, han fick kasta sig iväg och börja jobba, och det är precis så det här som vi har det i Europa, vi som också jobbar inom EU som journalister. Nästa vecka startar Europapoddens sommarserie om personerna som format och också formar dagens Europa. Ett nytt avsnitt släpps som vanligt i appen varje tisdag, och vi hörs också i P1 onsdag förmiddag 11.03 är det som gäller för Europapodden i sommar. Vi tackar så mycket. Ylva Nilsson, du är krönikör på Expressen. Kan vi också tillägga mångårig EU-journalist Susanne Palme, EU-kommentator på Sveriges Radio, tackar dig. Och jag, Jan Andersson, jag tackar för mig. Producent för Europapodden är Therese Rosenvinge.